Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu ska vi träffa en av Sveriges absolut främsta struktörer, nämligen David Stjärnholm. Och struktur, det är någonting som verkligen kan käka upp ens liv och göra att man mår så himla dåligt. Man lägger tiden på fel sätt, man glömmer bort saker, saker ramlar mellan stolarna, man känner att man inte har koll på läget, vilket gör att man känner sig väldigt, väldigt stressad. Ja, David Stjärnholm, han hjälper till med alla de här grejerna. Alltså varje år hjälper han tiotusentals människor att bli mer strukturerade. Och i det här avsnittet pratar om just det här. Vi pratar om alla de här tipsen, vilka tekniska hjälpmedel och appar man ska använda, hur man ska tänka, alla de här vidriga, äckliga mötena man bara bjuds in på, som man egentligen bara känner så här: det här var ju totalt slöseri med tid, vad gör jag ens på det här mötet? Och de har ingen koll på mötet, och vi är 5 personer som sitter här, och det här kunde man typ 2 pers svara på ett mejl emellan. Ja, det är så mycket man bara slaktar vårt liv. Och i det här avsnittet så gå igenom alla de grejerna och hur man ska tänka strukturerat, vad man ska göra. Så att nu lyssnar vi in ingen mindre än David Stjärnholm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Kanske den som kommer rädda hela Sverige och få bättre struktur, få ett bättre liv och inte slösa bort sina liv på massa skit. Ingen mindre än David Stjärnholm.
Tusen tack.
Jag älskar ju det här området. Jag älskar härligt det du jobbar med, och att du verkligen går in här och ja, hjälper folk att inte slänga bort sina liv på skräp.
Mm. Ja, bra. Bra uttryckt.
Berätta lite grann. Vem är du och vad gör du för någonting?
Ja, men jag är ju struktör. Alltså jag hjälper människor att få kontroll över sin arbetssituation och få mer tid över till det som är viktigt genom att lära dem att arbeta mer strukturerat. Och jag föreläser om struktur och jag hjälper folk individuellt på tumman hand. Och jag skriver böcker om struktur och har podd om struktur och sådär. Så att det är struktur för hela slanten. Hur kan vi förenkla våra arbetsdagar så att vi får dem så som vi vill ha dem?
Jag har ju läst en del böcker om det här. Men när jag läste din bok inför det här också, tyckte jag att det var liksom en annan nivå. Det var ett annat tänk på det.
På vilket sätt?
Nej, men jag tyckte så här att det är ganska lätt att komma med de här klassiska grejerna. Att nej, men vänta, allt du kan svara på inom 2 minuter, gör det. Använd dig av det här, gör det här. Ja. Men här fick jag ett helt nytt sätt att se på struktur.
Ja, vad bra. Vad kul. Alltså jag är väldigt intresserad av att svara på frågan hur. Det är så mycket vi vet att vi ska göra. Vi ska vara strukturerade, vi ska arbeta med god framförhållning och sådär. Men hur gör man? Det är det som är det intressanta, tänker jag. Jag vill ju, alltså jag söker ständigt de där svaren, alltså hur man ska göra det. Och hur ska man göra när det är en helt vanlig dag, när det är en tisdag i februari och klockan är 10:15 och det är alldeles för stressigt. Hur ska jag då göra för att få en så bra tillvaro som möjligt på jobbet? Det är de där knepen och detaljerna som är det som avgör, som jag ser det.
Men skulle du bara kunna börja med att berätta det? Vad menas med struktur för någonting?
Ja, men alltså, om man ska ta det riktigt brett så är struktur för mig att man bestämmer sig för hur man vill göra någonting i fortsättningen. Det kan vara hur man hanterar sin mail eller hur man planerar sin kalender eller sådär då. Och sen så bygger man stöd kring det med hjälp av app. Och mallar och rutiner och verktyg som hjälper en att göra på det sätt som man har bestämt så lätt som möjligt. Alltså jag tycker att man ska göra det så lätt för sig som möjligt hela tiden. Så att vi ska slippa anstränga oss och slippa hålla koll på grejer liksom på egen hand. Utan strukturen kan lösa mycket av det där. Så det är väldigt brett. Men om man ska vara lite mer specifik då så pratar vi struktur och jag utgår ofta ifrån struktur på jobbet. Men mycket av det som jag hjälper mina klienter med, det kan man också såklart tillämpa i det privata. Men jag brukar ringa in strukturen i 3 områden. Alltså den första området kallar jag för organisera. Här handlar det om att få ordning. Här handlar det om att få ordning på hur vi håller koll på allt som vi har att göra så att vi slipper ha mycket grejer i huvudet och sådär. Det handlar om hur vi får ordning och bra struktur på vår information, våra dokument och filer och papper, om vi har det och sådär. Det handlar också om hur vi får ordning på våra informationsinflöden. Det är ju mejl såklart och det är allt mer chatt och det är telefon och det är personer och allt möjligt som bara flödar in som vi behöver hantera då. Det andra området kallar jag för fokusera. Och där handlar det om 2 aspekter egentligen. Dels handlar det om att prioritera, alltså att prioritera rätt uppgift. Att veta vad som är rätt sak att göra i varje stund. Särskilt i de situationer när vi har väldigt mycket att göra. När listan är lång redan och det kommer nya saker från olika håll. Och andra vill att vi ska göra det någonting annat än det som vi gör precis just nu. Vad är det egentligen då som är rätt sak att göra? Vi vill ju hela tiden, åtminstone jag vill ägna min tid åt det som är det rätta hela tiden. Istället för att slösa tid då. Får det mer stresset på slutet.
Ja, det där är ju väldigt klassiskt. Att man kommer till jobbet, man har bestämt sig för 3 saker man ska göra. Man kommer hem vid 18 och har gjort typ en halv av de sakerna. Och sen har man hjälpt andra med sin egen to-do-list.
Precis, eller hur? Och det är ju synd. För man hade förmodligen en väldigt bra tanke och kanske en rätt tanke förhoppningsvis med de där 3 sakerna. Att det var verkligen de högst prioriterade uppgifterna. En annan aspekt kring detta med att liden, det området som jag kallar för fokusera, det handlar ju då om distraktioner och avbrott. För visst, även om vi vet precis vad som har högsta prioritet och vi prioriterar rätt enligt alla konstens regler, så är det ju lätt hänt att vi blir avbrutna när vi ska få de där sakerna gjorda då. Och det kan vara sånt vi blir avbrutna av, alltså vi kan bli avbrutna utav andra eller utav annat eller utav oss själva på olika sätt, distraherade liksom. Sen det tredje området som jag också tycker ringar in strukturen rätt bra då, det är ett område jag kallar för automatisera. För ju mer vi kan förenkla det som är de rätta uppgifterna som vi ska ägna oss åt så att de blir lättare att göra eller kanske rent av går automatiskt att få gjorda, desto mer tid kan vi lägga på det som vi helst vill ägna oss åt. De här viktigaste uppgifterna som är det som är orsaket att vi valde det här jobbet, om det är jobbet vi pratar om till exempel. Alltså det finns ju bara mer och mer olika verktyg och appar och tjänster och AI och allt möjligt som kan hjälpa oss att få våra uppgifter att bli gjorda nu för tiden. Så att det händer ju väldigt mycket på det området. Jag såg igår att Notion, den här populära allt-i-allo-appen i princip, Notion, de kommer med en sån AI-funktion nu som kan hjälpa en att skriva så att man inte behöver börja på en blank sida när man ska skriva något nytt, utan de föreskriver det som man ska göra, så kan man bara fylla på sen på något sätt. Vi får se hur det blir. Men,
är det en bra app eller?
Notion är bra på olika sätt. Jag har inte riktigt fallit för den själv, ska jag säga det. Det är väldigt många som... Den är väldigt populär bland vissa. Eller, den har verkligen en stark fanbase. Sådär. Men ja, man kan ha den till att hålla koll på det man har att göra, såklart. Man kan använda den som någon slags allmän databas-app och sådär. Det finns väldigt mycket möjligheter. Men den är i ropet just nu.
Notion. Ja, vi lägger in Notion. Länk här till Notion också.
Det kan
jag. Men du, skulle du bara kunna berätta lite grann om du har sett några så här igenkänningsfaktorer på hur det kan vara när man inte är så strukturerad. Och mycket av det här i det här avsnittet ska vi gå in och bota.
Just det, precis. Alltså, det är väldigt vanligt det som vi råkar ut för som är tecken på, eller hur vi har det på dagarna. De flesta människor har det på väldigt liknande sätt, åtminstone de som jag hjälper. Och det kan till exempel vara att man har väldigt fulla kalendrar. Det är väldigt mycket möten och man har svårt att hitta tid till andra uppgifter än möten mellan mötena. Så det blir mycket jobb på kvällar och helger. Det är ett stort inflöde av allt möjligt. Det är mejl och chatt och telefonsamtal och allt sånt där. Och man kan uppleva då att man inte riktigt har kontroll på detta. Många som jag träffar, de upplever att de ligger efter med mejlen. Man känner ständigt dåligt samvete över att man är sen med att svara, tycker man. Det kan vara att man blir distraherad och avbruten hela tiden. Man sitter och ska göra det där som man äntligen har fått tid till. Och precis när man sätter sig så knackar det på dörren, om man har en dörr, eller det plingar till någonstans, eller man kommer på andra tankar eller sådär. Och så kan man också många gånger uppleva att man inte riktigt har kontroll över arbetssituationen, utan veckorna blir som de blir mer än så som man vill ha dem. Och det kan man både vara privat och i jobbet såklart. Många upplever att det är som måndag och fredag och måndag och fredag och måndag och fredag, och det springer bara på.
Och sen dör man.
Ja, till slut så är det ju faktiskt så att man gör det. Så att det är ju bra att använda livet till det som man verkligen vill.
Fattar. Ja, men det är väldigt det är lätt att hamna i det här ekorrhjulet. Och sen är det lätt att känna sig otillräcklig och man känner sig stressad.
Just det.
Och man i slutändan kanske också blir att man är deprimerad. Man tycker inte jobbet är så kul. Man tycker inte livet är så kul. Och man bara går runt där och gör samma sak hela tiden. Och man blir aldrig klar och man ligger alltid efter.
Ja, precis. Den känslan av att ständigt ligga efter den är ju verkligen förödande. Alltså, det är ju väldigt mycket skönare om vi kan känna att det är jag som styr min tillvaro. Visst, man kan inte påverka allt som händer såklart. Det dyker alltid upp nya saker. Så är det för mig också såklart. Men det gäller att vi har ett bra sätt att hantera detta. Någon slags systematik i hur vi hanterar det där som vi vet kommer dyka upp. Vi vet inte när det kommer dyka upp eller vad det är, men vi vet ju att någonting kommer dyka upp. Hur kan vi då tackla det? Det är lite ljud då där på något sätt, är det inte det?
Jag hade en annan gäst som har varit med i podden som heter Johannes Hansen.
Ja.
Och han hjälper en massa vd:ar och chefer och lite allt möjligt med typ lite allt möjligt.
Mm.
Och då så, han tar ju typ ganska mycket timmar, 27 000 eller vad han sa. Och då frågade jag honom, vad är den vanligaste frågan du får? Och då sa han, nej, den vanligaste frågan det är att de kommer till mig, miljonlöner, och så säger de, jag får inte tiden att gå ihop. Och vet du vad 27 000 kronor svaret som han säger då? Han säger, nej, det stämmer. Du får inte tiden att gå ihop. För det är ju så här att man, någonstans man ligger efter på jobbet. Mm. Och då mår man dåligt där. Och då bestämmer man sig i den här 40- eller 50-årskrisen att då ska man bli lite drottare istället. Och då så ska man börjar man sätta jättemycket tid där och då ligger man redan efter på familjebiten hemma. Och sen så kommer man på att då startar jag ett nytt projekt istället. För att jag ska försöka må bättre i det. Och rätt vad det är så har man bara grävt sig ner ännu mer. Kanske man är en frånvarande, dåligt samvete, man är en frånvarande förälder också. Och istället för att gå till grunden och lösa det här problemet, så ofta handlar det om struktur. Ja. Så börjar man ösa på ännu mer saker. Är inte det lite konstigt, va? Att när man egentligen har för mycket att göra, så öser man på ännu mer så att man får ännu tuffare att göra.
Fast det är väl den strategin som man är van vid förmodligen. Det är väl så man har löst det tidigare och därför fått det så mycket. Alltså, ja. Att man får stimulans ut ur det, antar jag. Men det låter inte som att det är en framkomlig väg direkt. Det är ju sant.
Nej. Men jag antar att du, när du träffar folk, så upplever du lite samma sak.
Ja, verkligen. Absolut. Så är det ju. Alltså framförallt så det vanligaste är ju att de inte får tiden att räcka till. Och de känner inte att de har kontroll. Och de får ingen överblick över allt de har att göra. Utan det är en ständig känsla av att man, eller en ständig oro över att man har missat någonting. Att det är någon som väntar på någonting som man kommer få skit för sen. Att man inte har gjort eller inte gjort i tid eller sådär. Mm. Och det är egentligen oavsett nivå på befattning och så.
Och jag får bara säga så här, vi kommer gå in och prata en del om det här nu för alla som lyssnar och tittar på det här. Men ett sätt som du som tittar och lyssnar på det här verkligen kan ta det här till nästa steg, för att det här krävs ju att man ska jobba med. Det här är ingenting som du heller kommer bara kommer höra någonting i det här avsnittet och sen kommer du bara, liksom, du kommer få tips och råd, men du behöver göra det hårda jobbet.
Ja, så är det ju.
Och då har ju du också lanserat en kurs nu på Framgångsakademin.
Japp.
Berätta lite grann om den, så att även om du har så stressigt nu att du inte orkar lyssna klart på allting vi kommer gå in på nu, alla de här guldtipsen, så vet du att det finns en riktigt grym väg på Framgångsakademin. Berätta lite grann om den.
Jo, men alltså i den kursen så går vi igenom de här tre områdena som jag nämnde nyss då. Organisera, fokusera, automatisera. Vi går igenom dem i stadig och lagom takt. Man får konkreta tips på de olika aspekterna eller olika delen av de här områdena. Och de är så pass konkreta, de här tipsen och uppgifterna, så att man kan ha det som stöd och jobba sig igenom, så att man liksom etablerar en bra mycket bättre struktur. Där jobbar vi med hur man får ett bra sätt att, eller etablerar ett bra sätt att hålla koll på allt man har att göra, så att man äntligen får den här överblicken som så många längtar efter. När de upplever att det bara är för mycket och det blir bara mer och mer. Alltså att istället få koll på allt. Alltså den känslan av att få koll är ju så otroligt skön. Och vi pratade där om också hur man kan få skapa en bra struktur för sina dokument och sina filer. Jag menar, hur många röriga mappstrukturer ser vi inte där, på vår egen disk och på vår egen server och på delade mappar och sådär. Och fulla datorskrivbord med massa dokument och ikoner. Vilket är en naturlig effekt utav att man inte riktigt har den strukturen som man skulle kunna ha. Och vi pratar mejltrafik såklart och chatttrafik och hur man kan hantera det på systematiskt sätt.
Hur långt är det här programmet då? Om man går den här kursen, hur långt skulle du säga då för att göra den på ett bra sätt? Hur långt tar den? Är det en månad? Är det 2 veckor? Är det 1,5 månad?
Ja, men alltså, det beror ju på hur mycket man arbetar emellan och hur mycket tid man lägger på varje lektion sådär, såklart. Men jag menar, på ett par veckor om man jobbar idogt, alltså det är inte någon heltid på något sätt, men alltså om man jobbar fokuserat med den, så på ett par veckor så kommer man ner dem definitivt. Och så får man det fina med detta ämnet ändå, struktur på jobbet, det är ju att även om man gör bara några konkreta saker, kanske inte behöver bli klar med hela kursen för att direkt få en stor effekt ändå, eftersom det handlar om hur vi arbetar varenda dag, hela dagen, hela veckan, vecka ut och vecka in och året om, år efter år. Alltså, det är ju väldigt tacksamt att finslipa sin struktur, eftersom det är någonting som berör varenda dag helt enkelt. Ja. Så, ja, även, alltså jag lovar att har man bara kommit igenom första lektionen, vilket inte är svårt att komma igenom, men då kommer man direkt att få en effekt om man då gör det som jag rekommenderar där, och det är inga konstigheter.
Ja, det är magiskt.
Så det är värt besväret. Det är det
verkligen. Så att jag lägger länk här till Framgångsakademins kursen med David Stjärnholm också. Och det är så här, det här är bara no-brainer, det här är bara gåren. Det är ingen snack, du kommer förändra ditt liv. Men till det då, vi säger att man sitter nu här och känner sig så, oh shit, jag känner igen mig mycket på det här. Jag tycker att livet är som ett ekorrhjul. Jag känner mig inte tillräcklig. Jag mår inte bra, är för stressigt med allting, jag får inte tiden att gå ihop. Och ska man börja någonstans då?
Ja, men det området där de flesta börjar på, det är just detta att få koll på allt som de har att göra. Det absolut vanligaste strukturmisstaget som jag ser vart jag än kommer, i vilken organisation som helst och på vilken befattningsnivå som helst, och i offentlig sektor och näringsliv, det spelar egentligen ingen roll. Det är just att vi sprider noteringar om det vi har att göra på alldeles för många olika ställen samtidigt. Alltså, vi skriver saker på lappar, vi lägger saker på minnet, vi flaggar mejl, vi markerar mejl som olästa för att vi läst dem. Vi har lite olika lösa chattmeddelanden i olika trådar, i Teams eller i WhatsApp eller sådär. Vi lägger saker överst, vi skriver på handen, vi har en app, vi hittar en annan app. Vi lyssnar på en podcast och får tips om Notion och så ska vi testa den appen också och så lägger vi lite där. Så blir det väldigt splittrat.
Ah, du vet. Shit.
Och det så blir det, men då behöver man bestämma sig för var man ska ha sina uppgifter någonstans då. Och då rekommenderar jag att man har det på så få ställen som möjligt. Helst ett enda ställe, de flesta lyckas med ett enda ställe, men en del kan behöva två ställen ifall man samarbetar mycket med andra och man kanske inte får systemen att hänga ihop riktigt. Men sträva efter att ha så få ställen som möjligt. Det är det absolut första steget. Och där får man direkt en god effekt. Den här sköna känslan får man utav att få överblick. Man har mer kontroll. Man ser att man kan se massa grejer som man har att göra som man kanske tycker att man borde ha gjort. Visst, men man vet också att det finns ingenting någon annanstans som jag kommer att få en överraskning om ett tag. Utan jag ser att allt det här har jag att göra. Många av de där sakerna behöver jag inte ha gjort. En del sakerna skulle jag vilja ha gjort, men jag kan leva med att jag ännu inte gjort dem. Bara den där känslan gör att man känner att man har mer kontroll och att man är mindre stressad. Man kan sänka axlarna en smula.
Och berätta lite grann, vilka olika verktyg finns det då?
För just detta?
Ja.
Mm. Det första man kan fundera på är om man vill göra det på papper eller om man vill ha det digitalt. Jag och många med mig tycker om att jobba digitalt, men jag träffar också många som trivs med papper. Alltså papper har sina förtjänster, man kan ha ett block eller något sånt där. De tycker ofta att det är skönt att skriva, de minns bättre vad de har skrivit ner när de skriver, de tycker det är skönt att stryka och knöckla ihop lapparna och sådär då. Mm. Men mycket av de där effekterna kan man ju också få när man kör digitalt. Många jobbar ju numera med Microsoft 365 som plattform, och då är det alldeles för få som gör det, som har hittat den ganska nya tjänsten som Microsoft har, som heter Microsoft To Do, som är uppföljaren till uppgifter i Outlook. Uppgifter i Outlook har ju funnits länge. Och Microsoft To Do är en uppföljare. En väldigt smidig och trevlig app för en att göra-lista. Där kan man verkligen samla allt. Och den har jättefina integrationer med de andra apparna och tjänsterna i Microsoft 365-familjen också. Så att om man tänker jobbet och om man på jobbet har Microsoft 365, så är det som jag skulle rekommendera en att kolla in.
Men om man har Apple då? Mm? Apple-dator.
Då kan man till exempel använda, det finns en bra tjänst som heter Todoist som jag gillar. Som är finns både som app och som webbtjänst. Asana är väldigt populär just för de som samarbetar. Det finns en tjänst som heter Monday som är också populär just för samarbete. Och så Notion har vi då om man vill ha verktyget inte bara för att göra uppgifter utan för lite utav varje information och så också och länka ihop dem och sådär.
Det blev lite för mycket alltså här.
Ja, ska jag rekommendera en då? Ja, men det säger, då rekommenderar Todoist. Om man jobbar med Apple då, så kolla in Todoist vet jag. Den hade jag valt om jag hade varit i
Todoist. Todoist, här är jag inne här. Det är en röd logo med tre stycken räfflor på.
Precis.
Organisera jobb och fritid. Bäst att göra listan just nu, The Verge. Så att den verkar ha fått bra betyg. Man kan köpa inuti appen här. Så det är bara att gå in och köpa loss. Så brukar jag alltid göra. Man går in där, man gör någonting, så köper man bara loss allting direkt. Mm. Och sen så hoppas man på det bästa bara. Man löser.
Ja, men den är bra tycker jag. Den är lätt att komma igång med. Man kan ha integration, alltså man kan se sina uppgifter i sin Google-kalender, om man har Google-kalender till exempel. Man kan lätt skapa uppgifter utav mail, om man har Gmail. Det är ju bra, så att man slipper ha en parallell underförstådd att göra-lista i mailen, i form av mail som ligger kvar där, som man ska komma tillbaka till. Då är det grymt att istället kunna direkt skapa en uppgift som hamnar rakt in i att göra-listan.
Men du, en fråga där. Jag använder anteckningar.
I telefonen?
Ja, på telefonen och i på datorn. Och sen så har jag en flik som heter typ to-dos. Och sen så har jag en massa andra flikar som blir typ 450 stycken. Som jag inte riktigt vet vad alla är. Men det blir bara flikar och flikar. Så varje gång startar jag en flik, för jag tänkte att jag måste vara strukturerad nu.
Ja.
Så startar jag en flik för någonting. Och sen blir det bara flik och flik och flik och flik och flik. Och så blir det bara, jag har säkert 400-500 olika flikar. Och sen är det bara de 10 senaste som jag... De som man använder, det är ju de som dyker upp högst upp.
Ja, som man ser, ja. Just det.
Som man ser.
Men, så det börjar på nytt ofta.
Berätta vad för- och nackdelar är med det, att använda typ anteckningar. Och fördelen är att jag kan skriva i mobilen och sen kan se på samma sak i datorn.
Ja, precis. Absolut. Och det kan du med Todoist och Microsoft To-Do och så också.
Mm.
Anteckningar är ju lättillgängligt såklart, men jag skulle ju vilja, eftersom du samlar ihop alla uppgifter på ett och samma ställe, så kommer det bli många uppgifter där, för du har ju många, du har ju väldigt mycket att göra såklart på många områden. Och därför så vill du ha allt på samma ställe, men du vill inte se allting samtidigt. Det är då man börjar på nytt hela tiden, för att det blir för mycket liksom. Och därför så behöver du ha fler möjligheter att etikettera eller märka upp uppgifterna, så att du snabbt kan se bara, nu vill jag se bara de uppgifterna som har att göra med Framgångspodden, säger vi. Eller du kanske har något annat projekt också. Framgångsakademin, nu vill jag bara se Framgångsakademin-uppgifterna. Eller nu vill jag bara se dagens uppgifter. Eller bara se alla uppgifter som inte tar mer än en kvart. Du kanske får en kvart över. Och du vill bara snabbt be att göra listan. Visa mig mina 15-minuters uppgifter. Och då kan du bara få fram dem så att du kan plocka 5 och 15 minuters uppgifterna till exempel. Så du vill liksom kunna ha ett verktyg där du kan, som du kan göra snabba sökningar i eller snabba urval i. Då gör det ingenting att du har 400 uppgifter, säger vi, om det är 400 saker som du vet med dig att du någon gång kommer att göra och som du inte vill ha i huvudet utan det ligger där. Du tittar aldrig på de 400 samtidigt, utan du bara tittar på de 5, 7, 10, 11 som är aktuella just nu. Men du slipper ha allting i huvudet och spritt massa ställen. Det finns ett ställe där du samlar allting och det gör det mycket lättare för dig.
Och vad är nästa steg efter man har gjort det här då? Efter man har hittat typ Todoist nu då?
Mm.
Då ska man börja använda det. Eller den här Microsoft 365.
Ja, jättebra. Och då samlar man ihop alla att göra uppgifter som man har ifrån de olika ställena, uttalade och icke-uttalade. Det kan vara lite noteringar man har lite grann i olika block från olika möten och du vet sådär. Man samlar ihop allting så man skapar en komplett att göra-lista så att den blir, så den blir överskådlig. Sen kan man kan ju finslipa mycket där, men man kan också gå vidare på ens informationsinflöden och kan man ju styra upp. Till exempel så kan man för det första göra en listning eller en kartläggning över vilka informationsinflöden man har egentligen. Om det är nu så att man känner att man har väldigt många. Man har lite Messenger och lite WhatsApp och lite Teams-chattar och lite mail och allt möjligt. Kanske flera mailkonton för den delen också. Om man nu upplever att man ständigt ligger efter och att man är sen hela tiden, så var det för mig. Jag ska säga det, att alla de strukturproblem och misstag som jag ser att mina klienter gör, de har jag också gjort. Jag jobbar med detta för att jag själv behöver det. Det tog ett antal år innan jag fattade att det var fler än jag som behöver det, och det är därför jag jobbar med det nu. Så att jag menar, jag känner igen allt detta själv. Det är inte så att jag alltid har haft svaret, utan jag har ju jobbat mig fram och letat mig fram till svaret. Eller till de här bra tipsen i alla fall. Men jag tycker det är schysst att, och smart och befriande att bestämma för sig själv hur länge det är okej med att inte svara på något nytt som är inkommet. Det är alldeles för få som har gjort det, och det är alldeles för få organisationer som har gjort det också. Vilket får till följd att medarbetarna ständigt känner sig jagade, ständigt känner dåligt samvete över att de ännu inte har svarat. Men allt måste man inte svara på med en gång. Det är väldigt olika. Jag skrev nyligen om en intressant grej som jag läste om. Det var en PR-byrå i Dallas som heter ID Grove. De hade just det här problemet. De hade mycket kreatörer som skulle göra kreativa saker inom reklam och PR och sådär. Och då behöver de ju kunna fokusera för att göra riktigt bra saker. Men de hade väldigt svårt att göra det, för de kände sig ständigt stressade och så. Men då satte de ner foten och så snackade de ihop sig om detta och bestämde sig för vilken svarshastighet som var okej i de olika kanalerna. Och de kom fram till att Om det räcker med svar under dagen eller senast nästa morgon, då kan man kontakta med varandra i chatt eller mejl. Så mejl bör man inte svara på förrän nästa morgon om det skulle vara så. Om det är så att man vill ha svar inom en timme, då så bestämmer man sig för att ja, men då är det sms. Sms kan man vänta en timme med att svara på. Och är det någonting man måste ha svar på direkt, då lyfter man luren. Och genom att styra upp då hur länge det var okej att inte svara, så kunde de vara mer fokuserade på de kreativa uppgifterna. De kunde släppa det här dåliga samvetet över att de var sena. För de var inte sena, men nu var det tydligt att de inte var sena. Istället för att de ambitiösa skulle känna sig ständigt stressade. Och det där kan man göra för sig själv också, tänker jag. För det är ju inte alltid ett självändamål att vara snabb i responsen hela tiden. Det är inte, vi har ju annat att göra än att svara. Vi ska svara såklart. Men man måste inte svara fort med en gång. Eller alla gånger.
Vi säger nu då, nu har man lagt in alla sina to-dos.
Mm.
Vad gör man sen? Hur ska man då sortera sina to-dos och veta vad det är man faktiskt ska göra?
Ja, men jättebra. Jo, då behöver man dela upp dem. Dels behöver man separera stort ifrån smått, för det är också ett vanligt strukturmisstag. Vi lägger in alla att göra uppgifter i en enda lista, men de är väldigt olika stora. Det är ett vanligt misstag. Och då får man en jobbig lista om det är väldigt blandat, för att då är det vissa uppgifter som det är frestande att göra direkt, för de är korta, för man vill ju bocka av, eller? Hur känns det att bocka av?
Nej, men det är ju fantastiskt. Det är ju exakt som du säger. Om jag är så här, om jag har ett mejl så här, skriv en marknadsplan, och sen har jag ett bredvid så här, ge tillbaka körkortet till frun.
Ja, precis.
Eller hur? Så här är ju till och med att ge tillbaka körkortet till frun är alltså längre. Det känns nästan skönare att ta bort den, för att det är mer bokstäver i den än affärsplan.
Ja,
men affärsplanen kan ju vara 50 timmar och tillbaka kan ju vara 20 sekunder.
Ja,
så då hade jag absolut börjat med allt som bara man raderar, för att allt är ju egentligen bara en rad.
Ja, precis.
Och så har jag också. Jag är ingen skillnad på om det är en stor grej eller en liten grej.
Nej, precis. Och men då blir det lätt att man gör alla de korta grejerna. Och sen har man en massa stora saker att göra i listan som mer blir som påminnelser om att man behöver komma vidare med affärsplanen. Eller vad det är nu som man ska göra, något projekt eller något sånt där. Och då är det lätt att man skjuter det på framtiden och att man prokrastinerar och skjuter upp. Och så får man bara dåligt samvete helt i onödan. Så därför så tycker jag att man ska separera stort ifrån smått, så att i att göra-listan har man korta grejer som är kortare än en arbetsdag. Varje uppgift, alltså jag vill åtminstone bocka av flera saker varje dag. Jag får ju en sån kick ut att bocka av grejer, så vill man ju bocka av flera grejer varje dag. Då måste man ju hinna flera saker varje dag, och det gör man om uppgifterna var och en är kortare än en arbetsdag. Men någon annanstans behöver man kunna se samtidigt de här stora uppgifterna. Och tänker vi Todoist eller Microsoft To-Do som vi nyss har nämnt, så kan man där skapa parallella listor i samma verktyg. Där man kan då lägga upp en lista som heter skriv en ny marknadsplan, säger vi då. Och i den skriv en ny marknadsplan, där lägger man in att göra uppgifterna som är de egentliga stegen som man gör för att skriva marknadsplanen. För det är liksom inte bara att sätta sig och skriva förmodligen, utan man ska väl göra en massa research och sådär då. Och där lägger man dem som att göra uppgifter. Men det fina, då kan man tycka att ja, men då lägger man ju uppgifterna på olika ställen i alla fall. Om jag nu säger att man ska skapa ytterligare listor i samma verktyg. Men det fina med de här verktygen, det är att även om man delar upp det i olika underlistor, så kan man ändå se alla uppgifterna på ett bräde i alla fall. Alltså kors och tvärs över de här olika separata listorna. Så att man, det gör ingenting att man delar upp dem i olika listor i samma verktyg. Det är ändå liksom ett enda ställe. Ja, du hör, det är detaljer detta handlar om. Men det är, det är de små tuvorna som skälper de stora lassen. Så dela upp stort ifrån smått. Och sen så, för då kan du nämligen så svara på din fråga. Ja, men hur ska man veta vad man ska göra? Jo, men alltså, då kan du till exempel en viss stund på dagen tänka att ja, men nu, den närmaste halvtimmen, för nu vet jag att du kommer att vara lugnt en halvtimme. Nu vill jag komma så fort som möjligt framåt och så långt som möjligt framåt på den här marknadsplanen jag ska skriva. Då bara du klicka på skriva ny marknadsplan. Och där ligger bara de uppgifterna som har med det att göra. Då slipper du se alla 394 andra uppgifter som du också har i listan, som du också ska göra någon gång för olika kunder och sådär. Men då vill inte du göra nu. Du vill fokusera på marknadsplanen, så då ser du bara dem. Och likadant så kan man då titta på uppgifterna från ett andra perspektiv då? Dels kan du sätta förfallodatum när det ska vara klart. Du kanske vill du se bara de sakerna som ska vara klara idag. Eller du vill bara snabbt se alla uppgifter som tar en kvart. Eller du vill se alla uppgifter som du kan göra när internetanslutningen är nere. Jag menar, jag kategoriserar mina uppgifter också efter var någonstans jag behöver vara eller under vilka förutsättningar som jag behöver göra sakerna. Eftersom jag reser mycket och verkligen tycker om att arbeta mycket när jag reser, för det har jag aldrig tråkigt, då så vill jag ju kunna snabbt, när jag är ute och reser, kunna snabbt se det som jag skulle kunna göra. Och jag menar, det vet ju alla vi som reser på tåg och flyg och sådär, att det är inte alltid som internet funkar liksom. Eller att man får igång det. Och skulle jag sitta och titta på min att göra-lista över allting som jag skulle kunna ha gjort om wifi hade funkat, som kanske inte just gör det nu på det här, just det här tåget, då blir jag bara irriterad. Då är det bättre att jag kan dölja de uppgifterna och bara se de uppgifterna som jag kan göra för att jag har min dator med mig. Mm. Och ja, så att det finns liksom det finns olika perspektiv. Det kan ju också vara så, jag menar, säg att du lever i en situation hemma eller på jobbet där det är mycket distraktioner. Och det är kanske så för att du har små barn eller sådär då. Men ibland så får du verkligen den här stunden och du vet att det kommer att vara lugnt. Då vill du bara nyttja den tiden till att göra saker som är beroende av att du är ostörd. Så sånt. Då kan du bara se de som har lilla etiketten ostörd till exempel. Så att du verkligen nyttjar den belägenheten, för den är ju dyr den tiden, den ostörda tiden liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hur gör man sen då? Vi säger att man har en ostörd, man är en utan internet, man har en viktig att göra nu. Hur får man koll på vilken av alla de här listorna man ska prioritera?
Mycket bra, för man behöver bestämma sig för vad som är viktigt. Och det ser jag att alldeles för få gör. Utan du vet, de allra flesta har ju hört att man ska skilja på bråttom och viktigt. Det är en sån här klassiker, du vet. Bråttom och viktigt. Men det är väldigt, väldigt få som jag möter åtminstone som har konkretiserat för sig själva vad det är som avgör att en uppgift är viktig. Och därför så går man istället på magkänsla. Och då blir lätt de brådskande uppgifterna viktiga, för de känns ju viktiga för att de är ju bråttom. Och då blir det liksom samma sak. Och då får man ingen nyans i bland uppgifterna, utan då är allting samma sak. Det blir en enda kuckamödding utav alltihop. Så därför bör man konkretisera för sig själv. Vad är det som skiljer agnarna från vetet? Varför en del uppgifter är viktiga och varför en del mindre viktiga? Och min tes där, det är att det är de mål som vi har satt upp som vi vill åstadkomma eller nå, privat eller i arbetet, eller med det projekt som vi driver eller något sånt där. Det är de målen som avgör vad som är viktigt. För jag menar, vi sätter ju mål för att åskådliggöra för oss själva vad det är som vi ska uppnå på något sätt. Och då vill vi göra så mycket, eller hur? Så vill vi göra så mycket som möjligt som bidrar till de här målen. Och de uppgifterna vi har att göra som bidrar till de mål vi har satt upp och som vi vill jobba mot och som vi vill uppnå, det borde ju då i så fall vara de viktiga uppgifterna. Till skillnad från andra uppgifter som också finns att göra, men som kanske inte bidrar till de mål vi ansvarar för. Mm. Så alltså de flesta sätter ju mål i sina verksamheter och sitt jobb och sådär då. Men alldeles för få använder målen för att göra skillnad i vardagen när det handlar om att prioritera. Så det vill jag ständigt slå ett slag för. Alltså att ha målen närvarande och att vara medveten om vilka de är. Så att när man tittar i listan och man har 80 uppgifter där, att snabbt kunna se, okej, vilket av de här bidrar till de mål jag ansvarar för. De, i synnerhet om de är brådskande, de tog det ju då högsta prioritet egentligen. Det är de man vill få gjort först.
Det är helt sant. Du, hur ska man tänka då med att man gör saker för andra en stor del av ens tid hela tiden? Att, som sagt, man kommer till jobbet och sen så bygger man på andras to-dos. Hur ska man liksom... hur ska man strukturera sitt tänk där?
Ja.
Jag menar, ska man lägga in saker i sin kalender? Ska man... vad tänker du?
Tänker du på de viktiga sakerna som man inte får gjort annars, eller vadå?
Ja, exakt. Alltså, vilka regler ska man ha för sig själv för att komma hem på kvällen?
Ja.
Och man ska ha gjort så mycket som möjligt av sin plan.
Ja, jag fattar. Alltså, många som jag hjälper, det är ju chefer såklart då. Och de vill ju vara tillgängliga för sina medarbetare. Och det är också någonting som är viktigt för att de ska nå sina mål. För de är ju chefer och då ingår det väl, eller det ingår ju såklart att stötta sitt team och sådär då. Men chefer har ju också uppgifter som inte handlar om att hjälpa andra och så. Och det är ju lätt hänt att man är, eller det är ju vanligare att man är för tillgänglig än för lite tillgänglig. I alla fall hos de chefer som jag träffar då. Så... då kan man behöva styra upp det där, precis som du säger. Och vad gör en del? Jo, men de blockar tid i kalendern. Det är ju klassiskt. Man bockar in egen tid och sådär. Men det är ju lätt hänt att man blockar egen tid. Och sen så, när det kommer någonting annat, så tänker man att det är inga problem att ta ett möte. För jag har ändå bara egen tid, så att jag är ju fullt tillgänglig att ta ett möte. Det är ju viktigt med möten, eller hur? Så då åker den bort i alla fall. Så där kan man behöva öva på att respektera den här inbokade egentiden. Och det tycker jag, det har jag själv haft svårt för. Jag menar, det är lätt att, för en del av oss är det lätt att försaka det där som bara har med oss att göra, såklart då. Men samtidigt så har jag personligen, så har jag åkt på nitar där, för att det fanns ju en anledning till att jag bokade in den här egentiden. För att jag behövde få gjort de här viktiga sakerna som faktiskt var viktiga, som annars blev för stressiga att göra på slutet. Så då tänker jag ibland på Kumla kyrka. Det finns ett Kumla som inte är det Kumla som man vanligtvis tänker på som fängelsekumla, utan ett annat Kumla.
Mm.
Kyrkan där, den i vapenhuset, så finns det en målning av Albertus Pictor, heter han, va? Mm. Medeltidsmålare. Han målar i vapenhuset där en målning som beskriver vad som händer med en om man inte går i kyrkan på söndag, utan man istället ägnar sig åt harjakt. Och det är inget... ja, det ska man inte göra uppenbarligen. För då är det, då blir man tagen utav djävulen och sådär. Och det är väldigt våldsamt på alla sätt. Så jag menar, han visar då, okej, gör ni inte som man ska göra, enligt han då, eller enligt kyrkan, så händer detta. Och så tänker jag att man kan göra också i kalendern, för så har jag gjort. Det har funkat i alla fall för mig då. När jag skriver in egen tid, så skriver jag också in en påminnelse till mig själv om vad som händer om jag faktiskt tar bort den här egentiden. Alltså om jag försakar den, om jag bokar in något annat istället. Jag skriver ett vänligt men bestämt meddelande till mig själv att David, nu ska du behålla den här. Du vet vad som händer och hur det blir om du tar bort den här för att det kommer ett nytt möte. Så passa dig. Alltså, sådana där små meddelanden i kalendern från ett visare jag. Det har i alla fall hjälpt mig. Det kanske kan vara ett knep.
Måste vara någonting som man är lite som man drar sig från att dra bort.
Ja, absolut. För jag vill ju ha det skönt hela tiden. Skönt och inspirerande och roligt hela tiden. Jag tycker inte om att vara stressad. Jag tycker inte om att känna mig pressad och sådär. Och jag menar, i en sånt där litet meddelande så kan jag ju skriva att men du vet, det blir alltid så stressat på slutet och du blir så ledsen och moloken och du vill inte ha en sån tillvaro. Så att behåll nu den här egentiden, för du behöver den.
Snyggt.
Ja. Det här har funkat för mig i alla fall.
Du, vad tycker, vi var inne lite grann på det, men vad tycker du om allt det här med alla vidriga möten som man går på?
Att mötas är ju ett sätt att lösa saker. Det är en slags uppgift. Att ringa är en uppgift. Att skicka någonting är en uppgift. Att möta är en uppgift. Så jag tycker att möten ska värderas utifrån samma kriterier som andra uppgifter. Vissa möten är viktiga för att de bidrar till de mål vi ansvarar för. Vissa möten är inte viktiga. Möten kan vara långa och för långa och ostrukturerade och ineffektiva på det sättet. Och en del möten kan vara riktigt bra. Så att jag tror att vi har nog samma syn där, att det lätt kan bli för många möten, och många möten inte är det bästa sättet att lösa en viss uppgift på. Så det, så tänker jag att man behöver vara verkligen bestämd på varför möte är just det bästa sättet att lösa det här problemet. Alltså man behöver ha ett tydligt syfte, såklart. Vad är det vi ska åstadkomma genom att ha det här mötet? Men sen också tycker jag att alldeles för många bjuder in deltagare till mötet sådär lite, vad ska man säga, lite släpphänt eller lite inte så noggrant. Alltså det gäller ju att veta varför just en person ska behövas i det här mötet. Jag tycker att det kan vara bra är inte en tillräckligt bra orsak att någon är med. Utan personen behöver ju fylla en funktion eller ha en uppgift i mötet då. Och det kan man också, om man upplever att man har för mycket möten, om man blir inbjuden till väldigt mycket möten, så är det en jättebra motfråga att ställa, tycker jag. På ett väldigt trevligt sätt, såklart. Man måste ju vara, man vill vara trevlig och bevara relationen och sådär. Men om man får ett möte eller en inbjudan till ett möte som man tänker att nej, vad är detta för möte egentligen, så kan man bara trevligt säga att tack för möjligheten att medverka på mötet. Vad förväntar du dig att jag ska bidra med på det här mötet? För man vill ju förbereda sig så att man kan verkligen leverera det som förväntas då. Antingen så fanns det ingen egentlig förväntan, utan man har bara blivit inbjuden med slentrian för att det är bra om du är med. Och då är det bra att det blir uppmärksammat. Då kanske man inte faktiskt behöver gå alls. Eller också fanns det en tydlig förväntan, eller snarare en förväntan som inte var tydlig men som blev tydlig nu. Och då är det lättare för en att förbereda sig och faktiskt leverera. Och då kanske det också blir tydligt att jag behöver inte vara med på hela mötet, för det som jag ska bidra med, det tar en kvart. Och i övriga punkter är egentligen ingenting som rör mig. Så att ställa kontrollfrågor och mejsla fram själva syftet och vad det är vi ska uppnå med mötet, det är ju ett sätt att få mötena bli bättre och färre, så man får mer fokus på det som är verkligen viktigt, att man verkligen får gjort det på det bästa sättet.
Ja, och sen är det så väldigt speciellt det här också att alla möten, i alla fall de flesta, är upplagda på en timme. Att oavsett vad det man ska fixa med, vad det man ska beta av, man har liksom fem möten på en dag, och ja, oavsett vad mötena handlar om så är allt samma tid.
Alla tar en timme. Ja, det är faktiskt otroligt roligt. Det var du som uppmärksammade på det, men det är otroligt roligt, tycker jag. Ett möte är en timme. Mm. Det får vi ändra på, tycker jag.
Jo, men tycker du man ska försöka korta ner mötena?
Ja, det tycker jag. Har man för mycket möten så tycker jag absolut. Man kan testa det. Man kan väl prova att halvera. Det gjorde jag när jag satt i ledningsgruppen en gång. Vi hade alldeles för långa möten, men vi bestämde oss. Vi testade att halvera och se vad som händer, och det gick jättebra.
Det var inte så. Nej.
Alltså, jag menar, halverade och så styrde vi upp agendan så den var mycket tydligare. Och jag menar, det blir bättre möten och kortare och vi har mer grejer. Så att man kan försöka.
Vad finns det mer för saker som du tycker man ska liksom tänka på är att bli mer strukturerad?
Jag tänker på en vanlig fallgrop som många faller i, det är att de lägger grejer någonstans så länge. Och när jag säger grejer så menar jag mycket dokument och digitala dokument och filer och papper och sånt där. Alltså, om man tänker det att jag lägger det här så länge, eller lägger mejlet här så länge eller så, så är det lurigt, för det är liksom starten på att det blir rörigt. För då blir det lätt liggande där så länge så att man inte längre kommer ihåg varför man lade det där så länge. Och då vågar man inte flytta på det, för att man lade det förmodligen där utav en god anledning, och snart kommer man komma på vad det var man skulle göra med det, och sen så blir det bara mer och mer högar och så. Och så känner man bara mer och mer ångest över att det är någonting förmodligen där som man borde ha koll på, men det har man inte, och så blir det bara jobbigt. Mm. Så vad kan man göra? Jo, men jag tycker att man behöver bestämma sig för, eller man behöver ge varje sak man har en bestämd plats. Och då tänker jag både digitalt och fysiskt. Och så får man öva på att när man lägger tillbaka någonting, eller snarare när man är färdig med någonting, att lägga tillbaka det hela vägen till den här rätta platsen. Många lägger ju på datorskrivbordet för att det är lättillgängligt, för det är så långt ner till mappstrukturen och sådär. Men jag tycker att de här genvägarna som man kan skapa i alla mappstrukturer, de används alldeles för lite. Alias heter det ju Mac och genväg i Windows. Då. De är ju fiffiga tycker jag, för det är ju som sådana här maskhål till rätt plats. Så istället för att lagra den egentliga filen på datorskrivbordet, om man nu vill ha den lättillgänglig, så kan man ju lägga upp genvägar till de ställena, till de mappar som ligger långt ner i mappstrukturen, där solen aldrig skiner, där man egentligen ska lägga dem. Kan man ju bara lägga en genväg upp där, så man kan bara skicka ner dem där, filerna där från början, så att de inte blir splittrade på, eller spridda på massa olika ställen.
En utmaning jag har, det är just det här med mappar.
Ja, vad kul.
Man sparar ner grejer hela tiden och det är lätt att hela skrivbordet blir fullt med massa olika mappar och sen döper jag dem och sådär. Berätta för mig hur du tycker att jag ska strukturera upp allting. Nu har inte du sett min skrivbord, men nej. Jag har ju som alla andra, jag har ju privata saker, jag har ju företagssaker. Och sen så kommer det ju filer varje dag på privata saker, på företagssaker och det ena andra. Hur tycker man ska hantera sitt skrivbord?
Jag tycker inte att datorskrivbordet ska vara en lagringsplats egentligen. Man kan ha vissa saker på datorskrivbordet som man ständigt vill ha tillgång till, visst. Men inte som den huvudsakliga lagringsplatsen, utan det har du någon annanstans. På någon server eller i någon molntjänst eller på din disk eller sådär då. Och där så tycker jag om att ha en mappstruktur för dokumenten. En del, de tycker inte att man ska ha mappstruktur längre, utan de tycker bara att man ska söka. Men jag tycker att man både behöver kunna söka och ha en bra mappstruktur. Men det är lätt att de här mappstrukturerna blir väldigt röriga, såklart. Och då tänker jag på... Vad jag ser ofta, det är att mappstrukturerna ser ut som fruktkorgar. Liksom. Om man tänker fruktkorgar. En fruktkorg är ju massa olika slags frukter som ligger om huller och buller om vartannat. Jag tycker hellre mappstrukturerna ska se ut som en sån här välsorterad frukt- och grönsaksdisk. Där det finns en plats för varje sort och på den sorten, eller i den platsen, så finns det bara en sort i taget. Jag menar, där ligger det ju en låda med äpplen och där ligger inga bananer bland de äpplen, utan det ligger bara äpplen. Och här borta ligger bara bananer och här borta bara päron. Så vad man behöver göra, det är att om du tänker att du har en viss typ av, eller att du har en mapp eller sådär, så får du bestämma dig för vad är det för sort som ska ligga här? Alltså vilken sorts dokument är det som ska ligga här? Vad är själva kriteriet för att någonting ska ligga just här? Är det för att det tillhör ett visst projekt? Eller kan det vara för att det tillhör ett visst event? Eller kan det vara för att det är en viss dokumenttyp? Eller är det för att det tillhör en viss arbetsgrupp eller så? Alltså man behöver bestämma sig vad som är liksom själva frukten. Eller vad är det för frukt egentligen detta? Och så när man har gjort det, så bygger man en struktur så att i en mapp så ligger det bara en massa olika päron. De pärorna, det är de olika kontoren vi har till exempel. Det är Stockholm och det är Göteborg och Malmö och så. I en annan mapp, då ligger det andra slags frukter. Då kan det vara olika projekt och sådär då. Och så ser man till att det bara är en och samma sort i varje mapp. Och det här är ju, jag menar, ska vi bygga en hel mappstruktur, så är detta ett hästarbete såklart. Det är ju ett jättearbete, såklart vi har väldigt mycket dokument. Och det är väl sällan som vi tar oss an det här projektet att skapa den perfekta mappstrukturen för ens för oss själva och ännu mindre för den hela organisationen. Men vad man kan göra då så att ändå gör det lättare i vardagen, det är att när man är inne i en mapp så kan man bara ta 10 sekunder och bara slänga ett getöga på vad är det egentligen för dokument som ligger här. Är de utav samma sort eller är det väldigt spretigt? Och är det väldigt spretigt, då kan man ju flytta bort dem som inte tillhör den sorten som ska ligga där. Och så lägger de där den sorten ska ligga istället. Man kan liksom städa upp, man kan gå kring där i fruktdisken och flytta på rätt plats. Och är det så att någon är van vid att den här bananen brukar ligga i äpplelådan, då får man väl lägga en genväg till där bananen ligger nu istället. Och så kallar man den genvägen för, här låg det förut det här dokumentet, men det ska egentligen ligga här borta. Klicka på den här genvägen så kommer du rätt. Så att man får ta detta pö om pö också, tycker jag. Eller man kan göra det. Sen visst, jag fattar att det är smart att göra att ta ett rejält tag och skapa en bra dokumenthantering och så. Det gör man såklart. Men jag menar, det är inte alla av oss som alltid har tillgång eller har möjlighet att göra det. Så att Jag är stor fan av att göra små förändringar och små förfiningar och justeringar i vardagen. Det är ju det som åtminstone jag har tid till. Det är så mycket man ska hinna med, eller hur?
Mm, så är det. Men du måste berätta om en sak som jag tycker är väldigt spännande som du har. Och det är frufredag.
Ja, frufredag. Det är ju fint. Jag och min hustru, vi tycker om att träffas och att prata och att landa inför helgen i veckan. Så för 11 eller 12 år sedan någonting sånt där, så bestämde vi oss för att vi ska vara lediga på fredagar. Och då fanns det egentligen ingenting som sa att vi skulle kunna vara lediga på fredagar. För jag menar, vi är företagare båda två och sådär. Och det är klart, för en föreläsare så är det mycket konferenser som är på fredagar och så. Men jag ville verkligen ha det i mitt liv. Alltså jobba 4 dagars vecka och ha gott om tid med min familj och i synnerhet min hustru. För att det är bra för vår relation. Så vi bestämde oss för att vi är lediga på fredagar. Och sen dess så är vi det. Och det har ju kostat på såklart. Alternativkostnaden i att inte ta uppdrag på fredagar är hög. Men det är värt det. Så varje fredag så kör vi barnet till skolan. Och sen så åker vi in till Göteborg. Jag bor utanför Göteborg. Så åker vi in till Göteborg och så fikar vi. Och så flanerar vi omkring i Göteborg. Och försöker hitta nya ställen att flanera på. Och så äter vi god mat på bra restaurang. Och så pratar vi om allt möjligt. Och så landar vi. Och sen så fram på eftermiddagen så åker vi hämta barnen i skolan. Och sen är det helg. För dem också.
Trevligt.
Vi har haft... Ja, det är supertrevligt. Alltså, jag kan inte nog rekommendera andra att inrätta frufredag. Vi har skapat en hashtag faktiskt. Hashtag frufredag. Så att det kan man kika på om man kanske hittar någonting där.
Ja, men snyggt. Vad har det kostat då? Har du räknat på det någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Det är ingen idé. Det blir man bara... Kommer man bara på ett andra tanke. Men det tror jag inte att jag skulle göra. Utan det är värt varje krona. Det är det definitivt.
Ja, det är väl fantastiskt. Jag pratade med en för några år sedan som hade det också. Att hon började som andra också bygga karriär och tjäna mer och mer pengar. Men istället för att... Då hade hon bestämt sig för en summa som hon skulle tjäna varje vecka.
Ja.
Och så egenföretagare. Istället för att tjäna mer så kattade hon bort tid. Så från att ha jobbat, vi säger så här, 6 dagar i veckan, så jobbar hon 5 dagar i veckan, till jobbar 4 dagar i veckan, till jobbar 3 dagar i veckan. Så katt hon ner på det sättet istället, bara för att få ihop. Hon visste så här, den här summan behöver jag hela tiden för att klara mig. Och då när det kom in mer uppdrag, mer saker, så tog hon mer betalt och sen fick hon in det på kortare dagar. Så istället för att öka omsättningen så ökar hon tiden istället.
Ja, vad bra, vad snyggt. Det var ju trevligt.
Okej, men det har varit väldigt intressant och höra på de här sakerna. Är det något du tänker på så här, som brukar vara en klassisk fallgrop eller som gör att lyssnarna skulle kunna tänka eller göra på det här sättet på någonting, så skulle de spara ganska mycket tid?
Ja, alltså om man tänker att nu ska jag styra upp min tillvaro så att jag blir mer strukturerad, så en vanlig fallgrop är att börja med för mycket samtidigt. Att tänka att jag ska styra upp, att göra uppgifterna så att jag har koll på det, sen ska jag styra upp mejlen och sen ska jag inte ha så mycket möten och sådär. Så man börjar på många håll samtidigt och så lyckas man inte med en gång och så känner man sig besviken eller moloken och sen så tänker man att jag är ett hopplöst fall. Det är ingen idé att jag försöker. Alla andra verkar vara så, funkas bra, men jag är hopplös. Men det är inte så det är. Jag har jobbat med detta i 18 år ändå och hjälpt människor, men jag har inte träffat någon som inte har kunnat förfina och förbättra sitt arbetssätt så att det har gagnat dem. Alltså, det finns inga hopplösa fall. Det är bara så att man kan behöva börja igen och börja igen och börja igen. Man kan börja igen flera gånger och det är alldeles gratis att börja igen. För varje gång man börjar igen så blir det lite lättare att börja igen. Man är en erfarenhet rikare. Också jag börjar igen då och då. Jag menar, jag faller också ur strukturen såklart. Jag menar, just nu så är det en väldigt intensiv föreläsnings- och resa runt säsong och då är det mycket som jag har i min väska och det blir rörigt. Jag jobbar hela tiden med att hitta sätt att göra det lättare för mig att lägga grejerna på rätt plats och inte missa någon, glömma någonting på någon föreläsning och någon adapter som försvinner eller sådär. Alltså det är hela tiden ett finslipande. Men det är så det är. Ingenting är konstant, varken livet eller omständigheterna, så att man behöver finslipa. Men det goda är att när man löser någon sån här någon sån fallgrop som man råkat i utför, så slipper man det i fortsättningen. Och det är så skönt att slippa stressa och slippa bli orolig för att man missat någonting och känna att man har koll på läget. Livet blir smidigare och jobbet går enklare. Mm.
Ja, jag hörde om en sak förut så här, att man ska ofta säga att man är stressad över saker, men man vet inte riktigt vad man är stressad över. Man kanske bara är stressad över att man inte har koll. Så att då fick jag liksom höra på en metod där man skriver ner typ allting som man tänker på bara ett papper. Och sen efter det så strukturerar man upp det. Man har, jag kommer inte ihåg vad det hette, men man gör det typ det en gång i veckan. Och väldigt ofta kan det ju vara så att man har så himla mycket i huvudet och man har ångest. Man har ångest över det, att man ligger efter eller mår dåligt över det. Och sen när man får allting och bara kan kolla på allting, så bara, men det där är lugnt, det där är lugnt, det där är lugnt. Och sen så blir det inte så himla farligt faktiskt.
Nej, vad skönt. Ja, det gillar jag. Jag har gjort det där typ så. Fast jag vet inte vad det heter eller vad metoden är eller så. Men jag bara tog ett blankt blad. Men jag ritade upp uppgifterna så stora som, eller uppgifterna, det som liksom, som går och hänger över mig eller det som jag tänker på, så stora som jag upplevde att de var. Förstår du? Mm. Alltså, ja, men här uppe till höger så har vi en stor blob som är den här, det här uppdraget som jag är orolig för kanske. Eller, och här är någonting annat som är något privat eller sådär. Alltså att rita hur stort det var tyckte jag var bra. För att då, det såg mycket större ut. Nej, tvärtom. Det var mycket mindre på pappret än vad det kändes. Alltså jag fick mer, bättre perspektiv så där. Och jag gillar verkligen vad du säger, att man får ner det och sen så delar man upp det. Man försöker liksom inte lösa det i huvudet allting, utan får ner det först. Och det är liksom det första steget. Och det i sig ger att man liksom får med allting. Det är ju skönt att liksom se kartan. Sen kan man orientera sig och navigera sig ut därifrån och ta bit för bit och bryta ner det och sådär. Ja, men jag gillar det. Vad kul att du nappade på det också.
Now it's time for tre sista frågor. Kommer in på de tre sista frågorna. Första frågan, har du något ordspråk eller något mantra som du har följt?
Alltså, ett motto för mig som har bara växt fram så där, det är ju att allt kan göras enklare. Det är någonting som jag hela tiden har i bakhuvudet. Jag kan göra allting lite enklare, lite smidigare. Så ja, det där är jag tror att det är det som ärligast är det som jag drivs av mest faktiskt. Förenkla, förfina, göra det smidigare.
Mm. Berätta, ge oss 2-3 stycken av dina favoritappar.
Microsoft To-Do som vi var inne på tycker jag är riktigt bra. Jag tänker också på... Ja, jag måste tänka efter här. Det är en beteendeförändringsapp som jag gillar som heter Strides. Där jag kan, du vet, om jag bestämmer för att jag ska göra på ett visst sätt. Och så kan jag bocka av varje gång jag lyckats att göra på det sättet. Ja, men den är bra tycker jag faktiskt. Jag gjorde det under en period när jag kände mig otillräcklig som förälder. Det kan man göra, du vet. Jag har ju 2 barn och jag ville vara en bra pappa. Och en del i att vara bra som pappa var att jag ville liksom ta initiativ till att göra saker på helgen och sådär då. Men jag kände hela tiden att jag borde gjort mer. Men då satte jag till slut ner foten och tänkte och sa till mig själv, eller jag tänkte efter. Och så kom jag fram till att ja, men det räcker faktiskt. Jag är tillräckligt bra om jag tar initiativ till att göra någonting med något av barnen, eller med bägge vardagar utav barnen. Varje dag på helgen, så liksom 4 initiativ per helg, det är tillräckligt. Så då lade jag upp det i Strides-appen och så att jag kunde bocka av att jag hade varit tillräckligt bra pappa, åtminstone den lördagen. I alla fall på det området som handlar om att ta initiativ och så. För mig funkar det bra. Det kan låta konstigt att bocka av tillvaror med barnen, men jag tycker faktiskt att om det nu är så att jag istället, alternativet är att jag går och känner mig otillräcklig, så är det rätt mycket bättre tycker jag. Så den gillar jag också, Strides. Bra, en app till kommer på nu, det är ju jättebra, den tredje då. Det är en tidsloggningsapp som heter Toggle, T-O-G-G-L. Ja, T-O-G-G-L.com. Den gillar jag nog faktiskt mest utav de här tre som jag nämnt just nu. För du vet, man vill ju ägna tiden åt rätt sak, men Sen vill man veta hur man har ägnat tiden egentligen. Hur blev det egentligen? Man kan ju ha en tanke, men hur blev det egentligen? Och den använder jag för att, jag menar, jag har ju många olika roller. Dels är jag föreläsare och sådär, och sen så driver jag också en talarförmedling som heter Talarnas. Och jag har lite andra engagemang också. Och då vill jag ju fördela min tid på ett bra sätt mellan de här tre. Och så då skaffar jag den Toggle. Jag använder faktiskt gratisvarianten och den tycker jag är fullt tillräcklig, så den kostar inte ens någonting. Toggle.com. Och där kan jag logga vad jag gör på dagarna. Mm. När jag gör det. Jag behöver inte göra det i efterhand, att tänka efter hur mycket tid lägger jag på det och sådär. Det är alldeles för jobbigt. Utan när jag sitter och jobbar så kan jag bara slå på och slå av, ungefär som en sån schackklocka eller liksom, ja, men stämpelklocka eller vad man ska säga då. Mm. Och sen så kan jag i efterhand se hur många timmar la jag på just det här projektet under den här veckan. Hur mycket tid satt jag i möte? För det loggar jag också. Hur mycket tid jag sitter i möte. Och hur mycket tid lägger jag på mejlen och så. Bara för att få en uppfattning. Och för mig har det varit värdefullt att få en verklighetskontroll. Över hur mycket tid jag egentligen lägger på saker. Jag trodde att jag la mycket mer tid på mejl än vad jag faktiskt gjorde. Jag la ungefär hälften av tiden på mejlen som jag trodde att jag la. Så att det kan man ju reflektera över, varför det känns som att jag lägger väldigt mycket tid på mejlen. Men jag tyckte det var helt okej med tid på mejl. Så att då behöver jag inte känna att den tar för mycket tid. För att, alltså, kolla hur mycket tid det tar, så är det helt okej. Liksom. Så att Toggle, den tycker jag är väldigt bra. Och jag trodde först att det skulle vara jobbigt. Jag hör ju bara själv här. Det kommer ju vara jättejobbigt att hålla på och logga allt man gör hela tiden. Och jag trodde det skulle kännas så, men jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker det är görenkelt. Och den håller också koll på en om man glömmer att byta uppgift och sådär. Så att den är väldigt smidig.
Då ska jag fråga dig en fråga här. Om jag skulle komma till dig, en sak som jag har, att jag vill bli bättre på spanska. Jag kan typ säga färgerna nu och räkna till 100 och lite sådär. Jag har en spanska lär och sådär. Men det är utmaningen för mig är att jag ska hålla det konsekvent hela tiden. Och jag ska prioritera det. Men det här är ju något som jag verkligen, verkligen vill.
Ja.
Också lägga tid på. Hur hade du gjort så att jag behöver plugga varje dag? Alltså, någonting varje dag behöver jag. Jag kan inte bara... Jag har typ 1-2 spanska lektioner i veckan. Men sen så behöver jag plugga själv varje dag. Hur hade du gjort
om jag kom till dig och sa... Hur pluggar du? Sitter du still och pluggar? Eller vad gör du? Vad är det för plugg?
Ja, liksom, men det är nog... Jag ska nog läsa igenom saker. Och ena dagen ska lära mig färgerna. Och andra dagen ska lära mig allt om restaurang. Och hur man beställer och sådär. Så att jag har ju mycket saker jag kan plugga på. Framförallt det vi går igenom hela tiden. Och sen måste jag hela tiden refresha mig. Från varje kurs. Ja. Från varje grej. Så att det handlar mycket om att jag ska sitta och plugga. Liksom. Sen finns det ju appar och sånt också. Det finns ju Duolingo och det finns massa sånt. Så att, men, så här.
Men vad trivs du med? Trivs du att, om det är 2 timmar per dag, trivs du med att ha det i ett sjok? Så att du liksom kör spanska fokus i 2 timmar i sträck? Eller trivs du bättre med att dela upp det i batchar?
Älskar att du sa 2 timmar. Jag tänkte mig ungefär 15 minuter.
Men... Alltså, sa du inte 2 lektioner sa du i veckan?
2 lektioner i veckan.
Okej. Okay. Ja, men sorry. Bra. Ja, men 15 minuter om dagen där, visst.
Nej, men jag tänkte mig så här. Jag skulle vilja lägga en halvtimme till 45 minuter om dagen. Det tror jag. Ja. Det skulle jag nog mäkta med, tror jag. Ja. Det skulle jag klara av.
Ja, och då behöver du vara i fred. Du behöver ha fokus på detta.
Ja, då behöver jag sitta fokus.
Ja, och då skulle jag ju fråga dig... när under dagen det är lättast för dig att få det här fokuset. Alltså, jag vet att du har ju familj och
ja, men det är antingen, och din tillvaro och så. Antingen 9-4. Då går ju Elvis på förskolan. Framförallt så där går ju hitta. Eller så är det efter 8. Alltså typ 20:30-10.
Ja. Trivs du med att göra det på kvällen eller är det föredrar du dagen?
Jag brukar vara ganska trött på kvällen. Så jag
skulle eller hur?
Kvällen är så här... Jag skulle säkert kunna lägga in det och göra det där. Men jag skulle ha ångest varje gång jag skulle göra det. För då känner jag så här... Jag vet ju inte hur trött jag är här.
Nej.
Jag blir så här, just det är lätt att sänka. Skiten är 45 minuter nu.
Ja.
Så på dagen tror jag. Det är nog mer hållbart tror jag. Annars skulle jag köra ett tag och sen skulle jag strunta i det tror jag.
Ja, just det. Jag trivs med att göra sånt där direkt på morgonen så tidigt som möjligt.
Mm-hmm.
Hur känner du igen det? Eller?
Ja, absolut.
Mm. Att man börjar Men att då skulle jag ju forma den här rutinen, alltså forma, bestämma mig för vad jag gör någonstans, hur det går till, och göra det så attraktivt för mig som möjligt att göra det då. Du kanske sätter det på ett ställe där du verkligen trivs att göra det. Du skapar förutsättningarna så att det blir så, så att det blir så behagligt eller så sporrande eller så motiverande att göra det som möjligt. Och så skulle jag vilja bocka av också då, för jag vill kunna se, alltså vill ju se att jag
lyckas. Så streaksen liksom.
Streaksen, precis, exakt.
Hur många dagar har jag gjort det här raden?
Precis, eller hur? Och don't break the chain, du vet, som Seinfeld kör. Så att du bockar av då. Då kan du antingen göra det i en app ju, eller också så gör du det. Du kanske ska stoltsera med att ha detta på ett papper så att du stryker, så att din familj ser att du har gjort din spanska varje morgon eller något sånt där.
Vilken app skulle du gjort det?
Om jag skulle köra app så skulle jag köra Strides då, för det är så jag gör det där. Men jag gillar ju också att göra det på papper. Jag menar, om det är en sån grej. Jag vet att när jag skrev min tredje bok så skaffade jag en kalender. En papperskalender. Och sen så, när jag var i Japan, senast vi åkte till Japan i familjen, så då köpte jag, det är väldigt mycket som är gulligt i Japan, så köpte jag sådana små Gudetama klistermärken. Det är ett litet stekt ägg, du vet, som är en sån här maskott. Så varje gång som jag hade skrivit en timme på min bok varje morgon, då fick jag sätta en sån klisterlapp i den här papperskalendern. Och det var verkligen någonting som jag såg fram emot. Det kan måhända verka tramsigt med gulliga klisterlappar, men det hjälpte jättebra, så det blev en bok skriven. Så att det funkar. Men att, just att visa sig själv, att verkligen tydligt ta hem den här segern, det finns ju fina studier på också, att det gör verkligen gott för vårt välbefinnande.
Nu magiskt, David, att ha det här. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då?
Jo, då kan man söka efter mig. David Stjernholm heter jag. Stjernholm.com heter min sajt. Man kan också gå in på strukturtips.se. Och där finns det både, det finns massa tips man kan få. Man kan se på videor på YouTube. Man kan lyssna på min egen podcast där jag delar med mig av tips. Man kan få läsa texter och boka föreläsningar och allt möjligt. Och så kan man såklart gå vår kurs som vi har släppt.
Jag lägger länken till det här också. Vill du ta nästa steg så finns det en magisk kurs på framgångsakademin.se också med David Stjernholm. Stort, stort tack att du kom hit, David.
Tusen tack för möjligheten. Mycket trevligt.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ja, visst var det mycket bra grejer. Och tänk på alla de här mötena man sitter på gång och bara så här, vad gör jag på det mötet? Och det bara bjuds in till 2 timmars möte, en timmes möte. Och sen kan man beta av det på så himla kort tid. Ja, det finns mycket att tänka här. Vi lägger tid på otroligt mycket onödiga grejer och kan strukturera det betydligt bättre. Och så mycket saker kan man bara... Man kan ju bara slå ett samtal eller bara skicka iväg ett mejl istället. Och sen att man heller inte är uppkopplad hela tiden, det tror jag också är en otrolig tidstjuv som plockar bort de sakerna från vad man verkligen ska fokusera på. Om man sitter och uppdaterar mejlen och låter det vara ens egen to-do-list, ja, men då är man väldigt, väldigt fel ute. Och jag har gjort det också, och stundtals så gör jag det också. Det är väldigt svårt att komma ur det. Så det krävs att man liksom kanske kopplar bort sig själv och verkligen fokuserar på det man ska göra. Tack för att du gillar det här avsnittet. Om det är så att du gör det, nu tackar jag för att du gillar det, det vet jag inte ens om du gör. Tack för att du lyssnar i alla fall. Om du gör det, får jättegärna dela det här. Du får jättegärna trycka 5 stjärnor på iTunes om det är så att du gillar det här. Det uppskattar jag jättemycket. Eller lägga upp det typ på Instastory och tagga mig, så delar jag det också. Stort, stort tack i alla fall. Uppskattar det jättemycket. Ha en fantastisk vecka.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.